Det här är en podd från Svenska Yle.
Fiendens fiende är min vän. Det här är ett uttryck som används ibland för att förklara maktförhållandena i Mellanöstern. Och det här kanske stämmer ännu mera nu än förr, för nu håller kartan på att ritas om, åtminstone bildligt. Det är stora saker på gång och läget vid den turkisk-syriska gränsen bekräftar just precis det här. Vad är det som håller på att hända och håller Ryssland på att ta USAs roll i regionen? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Viktor Heikel, du är utrikesreporter här på Svenska Yle. Och Viktor, det vi ser pågår just nu då att Turkiet attackerar kurdiska områden i nordöstra Syrien för sina egna nationella intressen. Det här kom igång när en av stormakterna i regionen USA då med president Trump i spetsen meddelade att nu lämnar de amerikanska trupperna den här delen av Syrien. Så då uppfyllde ju Trump ett av sina vallöften, eller hur, att USA ska sluta kriga på olika håll i världen.
Absolut, han lovade redan under valkampen att USA ska ge sig ur de här så kallade evighetskrigen, forever wars. Mm. Och det är ju för sig egentligen inget fel med att man strävar till att minska militär närvaro någonstans. Det är liksom inte...
Nej, det efterlyser ju många att USA ska göra. Det är många som har varit kritiska mot att USA
ska... Och det är också många nu som är kritiska mot USAs inblandning, militära inblandning på många håll, och som nu också är kritiska mot det här draget. Och den enkla orsaken till det här är att det finns... Det är en sak att dra tillbaka soldater ur ett område på ett organiserat sätt där man har förankrat det här beslutet med allierade på plats, med allierade i världen och har kunnat liksom skapa någon slags utrikespolitisk, diplomatisk och militär plattform där det här är möjligt, där det inte orsakar kaos. Nu när man gör det som Trump gjorde det, som ett impulsbeslut efter ett samtal med Recep Tayyip Erdogan, Turkiets president, utan att förvarna någon, utan att ge en signal här på förhand, det har hetat några dagar före det här beslutet att USA är där för att stanna och för att skydda kurderna och hjälpa med kampen mot IS. Plötsligt kommer det här beslutet. De amerikanska soldaterna drar sig tillbaka från, de har inte nu lämnat Syrien, det måste man påpeka, de är fortfarande där, men exakt. De har lämnat de här posterna som var så att säga det här symboliska skyddet mot en turkisk invasion. När man gör det på det här sättet så att säga slår man ner hela korthuset och sen är det upp till någon annan att börja bygga upp det igen, och det ser knappast ut så som det gjorde före man slog det här korthuset i kras.
Men vem är det som bygger upp korthuset igen då?
De spelarna vi ser nu på plats efter att USA lämnar, jag tycker att det var symboliskt ganska talande när det började spridas videobilder från sådana amerikanska baser som de här soldaterna hade lämnat, där ryska soldater och i många fall alltså inte soldater utan legosoldater som hör till det här säkerhetsbolaget som det kallas, Wagner, alltså en rysk motsvarighet till Blackwater. De spred bilder från de här baserna där de gick omkring i tälten och gick omkring i husen och skämtade om nu ska vi se vad amerikanerna har ätit. För de hade bokstavligen bara packat ihop det de kunde ta med sig och lämna resten av basen intakt. För de hade inte tid för någonting annat. Ja. Det beskriver kanske hur det här också stormaktspolitiska spelet ser ut. Det vill säga USA gjorde en plötslig reträtt och det är genast någon annan som har stigit in och vinner inflytande och vinner makt och tar över det utrymme, det spelutrymme som USA helt plötsligt och egentligen utan någon vettig förklaring lämnar efter sig.
Ja, men vad är det som Ryssland, eller så här, det finns ju kanske två olika saker här, vad Ryssland kan göra och vad Ryssland vill göra då här. Men om vi börjar med det då, att vad har Ryssland för intressen då att gå in i det här ännu mera?
Man kan kanske, om vi börjar med att liksom titta lite på hur Rysslands inblandning här börjar. Ryssland har haft örlogsbaser i Syrien redan länge, ända sedan Sovjettiden.
Ja.
Och till en början när man börjar blanda sig i det här hela inbördeskriget, så var det egentligen bara för att trygga de här baserna. Man gjorde ingenting annat. Sen när Assad-regimen började förlora mark, och det här är ju någonting som är lätt att glömma bort i det här skedet, när regimen redan så länge har varit liksom uppenbart på väg mot någon slags seger. De var på fallrepe. då när rebellerna var som starkast och som enhetligast och hade kanske den vettigaste organisatoriska grunden, så höll de på att slå regimen. Och då kommer Ryssland in. De ser att deras intressen i den här regionen är hotade. Deras enda fotfäste i Medelhavet är hotat.
Och de har alltid stött alltså
de har alltid stött, Assad. Ja, de har alltid, redan sen pappan Assads tider så har de stött regimen. Eller åtminstone haft liksom nära band till. Då kommer de in med sitt flygvapen, med konsulthjälp, med träning, med vapen, med allt möjligt annat. Och svänger den här situationen helt och hållet. Det ryska flygvapnet utgjorde en så stor fördel för regimen att rebellerna inte egentligen hade någonting att svara med. Och i det här skedet så hade det liksom, var det kanske redan för sent för någon annan att ingripa på deras sida på något vettigt sätt som skulle kunna svänga det igen, för att det fanns alltid då risken för att det här skulle ha blivit ett krig mellan stormakter istället, att det skulle bli en konfrontation till exempel mellan USA och Ryssland, och det har varit en risk som USA inte har varit villig att ta.
Så precis, bakgrunden är alltså den att Ryssland och före det Sovjet har varit starkt närvarande och de facto har sett till att den syriska regimen sitter kvar. Och nu då, hur tänker man nu?
Nu tänker man nog, från att ha varit så att säga ett försvarskrig, en försvarsinblandning bara för att försvara de befintliga intressen man har, så ser man nu att man har möjlighet att vinna inflytande på det här. Genom att bli den spelare som kunde avgöra först det här läget för regimens fördel, till regimens fördel, och sen kunna liksom utöka regimens position och sin egen ställning genom det, så ser man att man har kunnat vinna ganska mycket inflytande också utöver det här krigets ramar i resten av regionen, i resten av Mellanöstern. Och vi har sett här helt på sistone på flera håll i regionen. Putin var till exempel på besök i Saudiarabien och togs emot som en kung på besök med pompa och ståt och med röda mattor. Och det här är ju liksom ett land där USA har haft, det har varit USAs kanske näst närmaste allierade i hela regionen, kanske till och med hela världen utanför NATO-kontexten. Och nu rullar man fram röda mattan för Putin. Det säger jag ganska mycket.
Ja. Men alltså, är det liksom så att Ryssland vill ha inflytande i största allmänhet och vara med och lite så här söndra och härska, eller är det liksom någonting konkret, alltså typ naturresurser eller så som man är ute efter?
Jag tror att i det här skedet åtminstone så är det nog så att man spelar opportunistiskt. Man ser att någon annan förlorar någonstans och så kliver man genast in. Man funderar inte så mycket på vad det man kan vinna så länge det är så att den vinsten kommer på bekostnad av någon annans, av en fiendes eller en fientlig maktsförlust, och i det här skedde USAs förlust. Sen kan det här ju ha så att säga fördelar framöver, men just nu tror jag att man bara spelar det här som ofta kallas för det här nollsummespelet Sovjetunionen också alltid tänkte igenom, sägs det. Det vill säga att så länge någon annan förlorar och man vinner, så har det inte så stor skillnad vad det är man spelar om. Man ser ett läge där USA backar frivilligt och man utan att egentligen behöva satsa någonting annat än några liksom hårda ord och lite militär makt kan vinna otroligt mycket och vinna liksom inflytande på platser där man aldrig har haft det tidigare.
Men USAs roll då, som vi nu har sagt flera gånger här, har lämnat ett tomrum efter sig. Och som du redan sa då, så finns då till exempel Saudiarabien som också har spelat en roll i det syriska inbördeskriget och som är USAs allierad. Hur påverkar det här läget nu då när USA lämnar det här tomrummet? Hur påverkar det USAs andra allierade i området, USA och Israel inte minst?
Här kan man kanske dela upp det här i två delar. Det vill säga, USAs stora orsak till en början till att blanda sig i läget i Syrien överhuvudtaget, om man tittar helt, glömmer bort humanitära och demokratiska och sådana här värderingsfrågor och tittar bara på det här stormaktspolitiska spelet, var att skada Irans inflytande och anseende. Iran och Assad-regimen har stått varandra nära i alla tider, och genom att så att säga skada den syriska regimen, så ville man, eller försvaga den syriska regimen, så ville man försvaga Irans hållhake dels i den här delen av just i Syrien, och sen också Libanon via Hezbollah, som då har varit liksom en sån här axel. Och nu när man drar sig tillbaka därifrån, så kommer det ju så det vill säga USA drar sig tillbaka därifrån och det inflytande minskar, så ser man att det här igen har randeffekter på andra områden. Till exempel Irak tittar nu på, men om de kunde överge kurderna i Syrien, så hur fast är då deras stöd för oss? Och när det redan har funnits en ganska stor oro i USA att Irak håller på att vända sig mot eller till Iran som en sån här nära allierad. Och så när man backar i Syrien så ser man att Irak börjar titta på vilka kort man har på handen och säger att är det utan USA, och om man inte kan lita på USA, så är det de facto ganska få kort förutom de som Iran delar ur sin backe man har på hand. Och då börjar andra länder också titta att men vi har också fått löften av USA, att vad är de värda? Och Israel som kanske är USAs då närmaste bundsförvaltaren. Och den liksom mest, så där börjar också politiker och analytiker och till och med soldater börjar liksom öppet säga nu att vi kanske inte kan lita på stödet även om liksom vänskapen består och är mycket större än det nuvarande ledarskapet USA har. Så kan vi kanske inte lita på att de löften vi har fått håller. Om de löften man har givit annanstans, som också dessutom har varit strategiskt viktiga löften för USA och en strategiskt viktig position. Om de inte håller, så håller det man har lovat åt oss då. Det, så en liten bricka i det här spelet, nordöstra Syrien och kurderna. När man börjar rucka på den brickan och börjar liksom göra om den pusselbiten, så då har det randeffekter över hela den här regionen och långt utanför regionen också. Men det är därför den här plötsliga reträtten är så mycket värre än den organiserade och den proffsiga reträtten.
Vilka faktorer skulle du säga att är mest avgörande nu för hur det här fortsätter?
Oj, det är en svår fråga. Jag tror att USA kommer egentligen inte att ha så mycket att säga till om.
Nej.
Överhuvudtaget. Man har liksom förlorat den chansen. Så jag skulle nog påstå att det är Ryssland som nu kommer liksom spelar den här viktigaste rollen i det här. Man har relationerna till Assad, man har strategiskt viktiga mål som sammanfaller med Irans mål i den här regionen till en viss mån, i tillräcklig mån att man ska kunna samarbeta om dem. Och sen har man också möjligheten att samtala med Erdogan och vara liksom mellanhanden och igen stärka sin position som mellanhand mellan de här olika andra spelarna, regionala spelarna. Så jag skulle nog påstå att det är Ryssland som ganska långt avgör hur det här framskrider och fortsätter. Inte kanske på helt lokal nivå, men i det stora hela.
Tack för det här, Viktor Heikel, utrikesreporter på Svenska Yle. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Hej då!